Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, författaren och litteraturvetaren Johan Lundberg gästar oss för att tala om individualism, men av någon anledning handlar samtalet nästan uteslutande om kollektivism. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och, hoppas jag, en individ eller på väg att bli en. Tack för att du stöttar DK på patreon.com/aronflam, på PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag har också fått en del frågor om hur du köper biljetter till Work in Progress på Skalateatern i oktober, och svaret på den frågan är att det är en Work in Progress. Jag har alltså inte löst det ännu, men oroa dig inte, det kommer. Så, Johan Lundberg är författare och litteraturvetare. Han har gästat podden flera gånger förut. Har du inte hört vårt första samtal om hans bok Ljusets fiender, rekommenderar jag dig att gå tillbaka och lyssna på det. Det är ett viktigt samtal och dess aktualitet har inte minskat med tiden, snarare tvärtom. Efter det diskuterade vi hans efterföljande bok om postmodernismen i Sverige och dess förgrundsgestalter. Han ledde en hel del om Horace Engdahl, kan jag säga. Nu har han skrivit en bok som inte relaterar till någon speciell person i samtiden. Boken handlar om hur individen och därmed individualismen framträder i västerlandet. Ändå handlar boken till största delen om kollektivism, specifikt klankultur, något som i allra högsta grad knyter an till samtiden. Johan är en strålande författare och det är en lättläst och underhållande bok som ger upphov till många tankar, även utanför det som står på dess sidor. Kanske är det därför som vårt samtal blir så vindlande. Så pass att en av dessa tankegångar gick förlorad i samtalet, och jag har därför lagt till den kommentaren efter avsnittet. Lyssna noggrant, njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Johan Lundberg.
Tack så mycket.
Det var ett tag sedan du var här.
Ja, det var i samband med min bok om postmodernismen.
Tror jag det var. Och hur många år sedan är det nu?
Den kom 20, så det är, ja, vad blir det? 3 år sedan då.
Det är ju helt otroligt. Och nu har du skrivit en ny bok.
Ja.
Och därför är du här igen.
Ja. Om klaner i litteraturhistorien.
Ja, Individens födelse heter den faktiskt. Jag har läst den. Dock har jag inte läst alla referenser som du utgår från.
Nej, det är ju rätt mycket sånt också.
Ja.
Men för att vara på den säkra sidan, så att säga.
Jo, men innan vi går igenom boken så tänkte jag bara, om du snabbt så här, hur definierar du individualist eller individ?
Ja, det är ju en bra fråga. Alltså jag skulle kanske vända på det egentligen, för att förstå vad individen är så kanske man så blir det tydligare om man definierar vad en klan är för någonting. För en klan bygger på ett kollektivistiskt tänkande där man som människa är en del av ett kollektiv. Och i klanen är till exempel sånt som heder, eller vad ska jag säga, klanens status är beroende på klanens, av klanens heder. Som i sin tur är beroende på den lojalitet som finns i klanen. Och klanen är liksom inte starkare än dess svagaste länk. Så skulle man kunna se det. Och det innebär att det till varje pris, den här lojaliteten måste upprätthållas. Och kan inte den upprätthållas så sjunker klanens i status, så att säga.
Och det är dåligt.
Ja, just det. Och då, det här kollektivistiska tänkandet yttrar sig till exempel i deras rättsskipning som är, bygger på, alltså den är kompensatorisk helt enkelt. Så att om en klan råkar ut för en oförrätt så gäller det att den får en kompensation av den klanen som, där den personen som begick vad det nu kan vara ett eller annat brott som han, den personen tillhör då, ska kompensera för den här förlusten. Så att det är inte så att individen är ansvarig för sina handlingar och för det, de, ja, i det, när det gäller rättsskipning för de brott som begås. Och det är ju ett helt annat sätt att se på människan jämfört med hur det ser ut i moderna västerländska samhället där man ju är individuellt ansvarig till exempel för sina handlingar och där statens uppgift fungerar som garant för individens autonomi. Kanske inte, ja.
Det var tanken,
inom ramen för vissa gränser naturligtvis, ja. Då.
Men det är tanken då?
Det är tanken.
Ja.
Och den upprätthålls väl i och för sig, får man lov att säga.
Ja.
Hyfsat.
Sen verkar du också ha blivit besatt av att gifta sig med släktingar under den här processen med att få
just
fram
det.
Boken.
Ja, jag ägnar ju rätt mycket utrymme åt detta med...
Med incestuösa förhållanden.
Ja, men inte nödvändigtvis. Utan jag diskuterar ju det här med leviratäktenskap. Och det är ju inte något incestuöst förhållande. Utan där är det ju så att i ett par, gift par och mannen avlider.
Mm.
Så har man då i klansamhällen uppenbarligen förvana då att kvinnan gifter om sig med den döde mannens bror. Och så finns det surrogatäktenskap och det är då om kvinnan i förhållandet dör. Så att, så att säga rent strukturellt så har ingenting hänt egentligen i klanen. Men för den individen som då har varit gift med en person och sen ska gifta om sig med vederbörandes bror eller syster så är det naturligtvis, så händer ju någonting.
Mm.
Det kanske man ska säga om klaner också, att det intressanta med klaner är ju att man ser de här grundläggande strukturerna i hur klanen är organiserad, upprepar sig på helt olika platser på jordklotet. Så det förefaller ju som att klanen är något sorts rätt naturligt och självklart och effektivt sätt att organisera en gemenskap på innan förutsättningarna finns för att det ska kunna skapas en stat.
Ja, det hade jag egentligen tänkt att ta som en avslutande fråga, men det kanske är lika bra att vi börjar där då. Tror du att den här typen av kollektivism, alltså vi skulle kunna kalla det för så här mänskligt medelvärde, när förhållandena är svåra och det inte finns några yttre krafter som samordnar, så organiserar sig människor i klaner.
Ja.
Och enda sättet att bli av med de här klanerna, är det sensmoralen i din bok? Att vi behöver en stark stat som helt enkelt konkurrerar ut klanerna?
Ja, så skulle man kunna definiera det. Men sen är det naturligtvis en fråga om vad man menar med en stark stat då.
Ja.
Men till exempel så ska ju alltså en dysfunktionell stat i den bemärkelsen att rättsskipningen inte fungerar är ju så att säga en jordmån för klaner. Och för att man organiserar sig i klaner och för att man inte vill sluta att organisera sig i klaner. Men även sånt som, alltså om man tänker sig staten som fungerar som garant för individens autonomi, så måste det ju till någonting annat också, skulle jag säga då. För att det här projektet ska lyckas på ett framgångsrikt sätt. Och det är ju att det måste ändå finnas någon form av gemenskap och samhörighet. Att samhället ändå byggs upp kring det. Så att inte man ser liksom individens självförverkligande som det högsta målet i samhället och ingenting annat.
Okej, okay. Så någon sorts avvägning.
En avvägning, en balans.
Mellan konservatism,
ja,
och liberala rättsstatliga principer.
Ja, man skulle kunna definiera det så. Å andra sidan så menar ju jag då på att förutsättningarna för klanen i det västerländska samhället går så långt tillbaka som till början av medeltiden, så att vara en för, så att säga, argumentera för den sekulära staten och den suveräna staten är ju en form av konservatism också. Eftersom det ligger liksom i kristendomens DNA, det här slutresultatet som började genomföras då under renässansen på 1300-1400-talet och sen så effektiviserades det med nationalstaternas uppkomst då på 1600-1700-talet.
För mig ser det ut som att du har gjort en kanon.
Ja.
Ja. Och en kanon baserad då på perspektivet konflikten mellan individ och kollektiv.
Ja, just det.
Där det ironiskt nog är så då att man behöver en stat som är det nya kollektivet för att konkurrera ut det gamla kollektivet.
Ja, så skulle man kunna beskriva det. Eller att staten på något sätt ser till att det finns någon form av gemenskap och samhörighet i samhället. Sen kan väl det kanske organiseras på andra sätt än att staten liksom i sig bär ansvaret för det.
Så varför är du så besatt av om folk gifter sig inom släkten eller utanför släkten?
Ja, det börjar... Nej, men det är därför att det här är någonting... Alltså, just giftermålspraktik är ju någonting som går igen i klansamhället. Utifrån vårt perspektiv, udda former av giftermålspraktiker. Och de praktikerna bygger ju också på, är i grunden kollektivistiska. Därför att de...
Det gäller att hålla blodet rent.
Ja, det gäller att hålla blodet rent, ja, precis. Och det gäller att, beroende på vilka strategier man har i klanen, när det gäller till exempel att skapa allianser med andra klaner, andra släkten, så är det ju bara till individerna att finna sig i det helt enkelt. Att man då gifter sig av den anledningen att det här giftermålet gynnar klanen. Och då kan ju de giftermålen sen vara exogamiska eller endogamiska. Det vill säga att man gifter sig antingen utåt eller inåt, beroende på vad som är gynnsamt för klanen egentligen. För det exogama äktenskapet, ja, det är ju det äktenskap som helt enkelt då skapar allianser med andra släkter. Och det är väldigt vanligt i, till exempel, jag går ju igenom i den fornnordiska litteraturen, och det syns ju där, är ju där väldigt tydligt.
Ja, jag tror jag har tagit upp i den här podden tidigare att jag tycker att det är lite märkligt att Völsunga sagan inte undervisas i svensk skola.
Ja, det är det.
Varför är det? Eller har du lust först att berätta om vad är Völsunga sagan? Och...
Ja, den är ju... alltså jag nu i den här boken så börjar jag ju egentligen i Beowulf, som ju är ett engelskt nationalepos. Men det utspelar sig ju i Skandinavien, så det är konstigt att det inte har blivit ett svenskt nationalepos. Men anledningen till att det har blivit ett engelskt är ju för att det är skrivet då på fornengelsk. Men man får ju förutsätta att det innan dess har förts vidare muntligt helt enkelt.
Mm.
Och där finns ju då egentligen i Völsungasagans ja, det är ju från, utspelar sig på 500-talet får man väl säga, anta. Beowulf och nedtecknad då på 700-talet. Och där finns ju ett första fragment då till Völsungasagan, nämligen Sigurds dödande av draken, fast det är
Fafnir.
Ja, just det, Sigurd Fafnirs barne, som han kallas på grund av att han dödade draken. Och sen så utvecklas ju den här sagan då, och i olika varianter. I den tyskspråkiga världen så är det ju Nibelungens sången då, som det resulterar i. Medan i Norden är det Völsungasagan plus massa fragment där i den poetiska Eddan. Och det handlar ju om Sigurds fortsatta äventyr då, helt enkelt. Och det börjar ju med att han då kommer till Brynhilde. Eller får väl bli anmodad att åka till Brynhilde av de här fåglarna.
Mm.
Och då så krävs det ju att han rider genom den här elden helt enkelt för att nå fram till, eller komma till
hon är, slott. Hon spelar hard to get.
Ja, hon är ju definitivt väldigt hard to get. Men han lyckas ju med det och de förälskar sig i varandra. Men sen så ska han ut på nya äventyr. Och då hamnade han ju i den här Jukes hov. Och modern, eller drottningen, har ju andra planer helt enkelt för Sigurd. Nämligen att han ska gifta sig med hennes dotter då. Och medan hennes son ska gifta sig med Brunhilde. Och den här sonen är ju inte lika, Gunnar, han är ju inte lika tuff som Sigurd. Så han vågar inte rida genom eldslågorna.
Ingen är lika tuff som Sigurd.
Nej, nej, det blir i och för sig. Sånt är livet. Men så får... Ja, men då har de ju lite sådana här trolldrycker och sånt där. Så att Sigurd i Gunnars skepnad rider genom eldslågorna. Och friar då till Brynhilde som gifter sig med honom. Hon, hon får också en trolldomsdryck som ska glömma att hon har träffat Sigurd tidigare.
Yep.
Men allt det här uppdagas ju då. Men min poäng där är egentligen att det är den här mamman, drottningen helt enkelt, som hennes mixtrande med de här äktenskapen som leder till olyckorna i det här.
Och hon, de här,
i den här sagan.
Ja, och äktenskapen gör hon ju också för att främja sin klan.
För att främja klanen, skapa allianser, ja, med andra familjer.
Så hon bryr sig inte så mycket om de inblandades känslor för varandra.
Nej. Nej,
det påminner, nej, när du skriver om det lite lätt om så här P.G. Woodhouse ibland. Alltså, okay, att det är så här att springa i dörrar. Du vet, olika par som är förlovade med, ja, varandra. Ja. Och sen så sker förväxlingar. Det. Fast det är inte komiskt i det här fallet. Utan det slutar ju i ond bråd död för, tror jag, alla.
Ja,
ja.
Ja. Så är det.
Så... Men du börjar med...
Jag ser inte parallellt i ordet, men okej.
Ja, nej, men du
börjar... Jag fattar vad du menar. Ja.
Ja, du börjar med den här sagan om hämnd och ond bråd död och en hel del guld och förbjuden kärlek.
Ja.
För att demonstrera vad?
För att demonstrera de här giftermålspraktikerna helt enkelt i norra Europa vid den här tiden. Och det är ju samma med Beowulf, också där är det ju väldigt, liksom, fokus ligger i väldigt hög grad på, man kallar ju de här kvinnorna till och med någon term där, fredsväverskor helt enkelt. Och så det är deras uppgift att skapa fred mellan släkter genom att gifta in sig i de här släkterna. Och sen går det där också, det går väldigt bra i vissa fall och mindre bra i andra fall. Och sen går jag vidare ytterligare då till den isländska sagan. Den studerar jag ju ur det perspektivet att just de här, där är det ju, ja, vi kan ta till exempel Gisle Surssons saga. Den är ju intressant att läsa därför att det är ju verkligen såna här, alltså Gisle tidigt i berättelsen så har han ju lyckats begå då 3 eller 4 egentligen då, slutligen då hedersmord,
mm-hmm,
på olika män som har varit intresserade av hans syster.
Okay. Alltså han är uppenbarligen hjälten i den här sagan.
Ja, han är ju hjälten, men han, och också så beskriver ju sagan hur egentligen klanen krackelerar runt honom i slutändan. Så han står ensam och hans fru är den som egentligen är den, ja, mest lojala och den som egentligen bär ansvaret också för att han överlever så pass länge som han gör. För han blir ju fredslös och lyckas hålla sig undan då ett bra tag. Men grunden för alltihop är egentligen de här äktenskapliga konflikterna där också. Och samma sak i Egil Skallagrimssons saga där också. Där är liksom en stor del av handlingen upptas av de problem som uppstår när, på grund av att personer har gift sig utan släktens tillåtelse. Så att det är, så att säga, intrigens motor i väldigt hög grad i Egil Skallagrimssons saga är just det här. Problem med att individen inte lyder klanens order.
Men det är inte av den anledningen som du vill att det ska undervisas som Välsunga sagan i skolan. Så att barnen lär sig att inte gifta sig mot klanens önskemål.
Nej, 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 nej.
Varför vill du att den ska ingå?
Nej, men det är en kanon på sätt och vis. Det som jag redogör för. Därför att det är kanoniskt. Verk som är intressanta och som har satt sin prägel på vår kultur, men samtidigt är de ju valda på det sättet att de belyser eller håller i fokus den här typen av frågeställningar. Mm. Så att anledningen till att jag valt de här verken är ju också därför att jag har undervisat på dem år efter år och Sen har jag utifrån andra perspektiv börjat intressera mig för klaner. Och ja, efter ett tag så började jag också leta efter sådana element i den äldre litteraturen.
Och du har hittat...
Och det jag tycker att det blir intressant också utifrån ett undervisningsperspektiv, det här att man kan också hålla fast en frågeställning genom en så pass lång eller så pass omfattande tidsperiod som det handlar om här.
Och geografi.
Och geografi också.
För just Nibelungen, Ringen, Lied och Beowulf och Völsunga sagan och de isländska sagorna, de är ju till förvillelse lika och avhandlar i många fall samma...
Ja, i viss mån behandlar de ju samma...
Samma händelser. Personer och...
Ja.
Så de är spridda i hela den germansk-brittiska världen, kan man säga.
Ja, precis. Så kan man ju se det. Men det är väl det där också att det har skett på grund av de här klansystemen, utbyten mellan olika hov, och då för man med sig de här berättelserna.
Ja, jag antar det.
Ja.
Men det är också urmyter på något sätt.
Det är verkligen urmyter, ja. Precis.
För i Völsunga sagan finns det ju protagonister som alltså spårar sitt ursprung till Oden.
Ja, precis. Liksom det i, jag menar, det där är ju också parallellerna så uppenbara till den grekiska antiken till exempel. Där är det ju på samma sätt att så är det ju, gudavärlden består av massa olika gudar som befinner sig i konflikt mot varandra och
delar av sina skapelser.
Ja, precis.
För du liknar, alltså det är flera element som återkommer i Aiskylos och Orestien. Som du också tar upp. Det handlar också om ond, bråd, död, hämnd, klaner.
Ja.
Och det är nästan samma stories egentligen.
Ja, men precis. Min tanke där är ju också att... Alltså utgångspunkten för mina resonemang är ju någon sorts idé också om vad berättelser har haft för funktion i gamla civilisationer egentligen. Att berättandet är ett sätt att hålla samman folkgrupper. Med att just poängtera det här att våra anfäder, anmödrar är de här. Det är liksom det den här kulturens gemensamma ursprung. Det är det som håller samman de här människorna. Och berättelserna erbjuder ju historier om varifrån de här människorna kommer, helt enkelt. Men berättelserna erbjuder också eller liksom ett effektivt sätt att förmedla etik och vilka regler ska vara styrande för den här civilisationen. Och då blir det ju av naturliga skäl också alltså reglering av sexualiteten är ju väldigt viktigt utifrån ett arkaiskt perspektiv. Av den enkla anledningen att man, jag menar först och främst därför att man helt enkelt måste ha regler som ser till att man undviker incest. Och många av de här gamla grekiska berättelserna handlar ju om det. Det är ju liksom kung Oedipus där i grunden.
Ja.
Vad händer när man inte beaktar relationen mellan barn, förälder, far och morförälder? Det är ju det som är kung Oedipus egentligen. Problemet med honom är ju att han är allt detta på en och samma gång.
Ja, precis. Mm. Ja, han har många problem, Oedipus.
Just det här incestuösa är ju också så framträdande i alla de här grundläggande myterna. I Völsungasagan så är det ju den relationen där mellan Sigismund och hans fru där, när han lyckas fly då, så att han inte blir mördad som hans bröder blir, så blir ju hans då syster blir ju besviken då över att hennes söner inte är tillräckligt modiga, och då bestämmer hon sig för, men då får hon lura Sigmund så att hon skaffar ett barn tillsammans med honom så att barnet blir lika
stark och modig
stark
som han.
Och modig som han är.
Ja. Och sen slutar det med att...
Ja, det slutar väl i och för sig förhållandevis gott ändå. Gör det väl.
Hur så?
Ja, men jag menar, det leder ju fram till Sigurd Fafnes barn och sådär, och hans, han är ju ändå en framgångsrik. Ja, det är han ju inte i och för sig, han dör ju i slutet. Så att...
Alla dör i slutet. Ja. Så är det i de gamla sagorna. Det är det man undrar. Kan det vara något trauma också som de bearbetar i och med alla de här? För jag menar, en text kan ju dels vara förmanande.
Mm.
Men det kan också vara ett varnande exempel.
Ja, ja, ja. Så är det ju. Precis. Definitivt. Den funktionen finns ju där. Tar man en sånt här riktigt gammal text som Gilgamesh eposet, så är det ju liksom, ja, det börjar ju med det helt enkelt, att kung Gilgamesh har som vana att ligga med alla kvinnor som gifter sig före det att deras män har sex med dem.
Ja.
Och sen kommer ju den här Enkidu, den här första människan, och spöar upp Gilgamesh därför att få slut på den här praktiken. Och det är ju, jag menar, det förstår man ju att det där är inte något bra utgångspunkt för en civilisation, att kungen beter sig på det där sättet. Inte minst av, med anledning av just incest. Så det går inte att hålla reda på alla barn som han har.
Nej.
Och som är barn till just honom.
Men det är först med Shakespeare som då individen framträder.
Ja, just det. Ja, men sen kan man väl i och för sig säga att den konflikt som finns, det motstånd som finns mot klaner hos Dante, som jag ju tar upp som exponent för den sena medeltiden och den tidiga renässansen. Jag menar, det finns ett motstånd mot klanernas, vad ska jag säga, hur klanerna fungerar i Florens på 1200-talet. Och det faktum att man då försöker motarbeta klanerna tyder väl på att individen, att man, vissa personer börjar sätta värde på individen. Men hos Shakespeare så är det ju, blir det ju väldigt tydligt det här med alltså karaktärer som jag tar upp där är ju Hamlet och Romeo. Och de är ju likartade på grund av att de företräder någonting annorlunda gentemot det som har tidigare varit.
Ja, de vill göra som de själva vill, inte som familjen vill.
Nej, just det. Och i Hamlet så fäster jag ju uppmärksamheten där på motsättningen mellan Hamlet och den här Fortinbras som är son till den norska kungen, och Hamlet är ju son till den danska kungen. Och att de liksom skildras som parallellgestalter i någon bemärkelse syftar ju hos Shakespeare på att just poängtera skillnaderna mellan dem.
Och skillnaden är att Hamlet är individualist.
Ja, precis. Hamlet har en helt annan skolning egentligen. Han har gått på universitetet i Wittenberg och företräder helt andra lärdomsprinciper, uppfattningar om vad man ska studera och vad studierna ska användas till. Och en Fortinbras som mer representerar det här liksom gamla riddaridealet egentligen. En ung man ska lära sig jaga och kriga.
Det finns ju en stor skillnad.
Och då det är det som gör Hamlet också. Han är ju så villrådig. Det är på något sätt, det är det som han representerar. Just det där att han har ingen manual för hur han ska handla.
Nej.
Utan det är upp till honom själv hur han ska agera i den här situationen som uppkommer. Medan Fortinbras, han följer ju helt det här liksom klanlogiken egentligen. Med hämnd och att man ska rätta till de oförrätter som stat eller land, det här, släkten har blivit utsatt för.
Ja, men det är ju någonting annat som händer mellan Völsungasagan och Orestien av Aeschylus och Hamlet och till exempel Dante Alighieri.
Ja, ja.
Och det är ju övergången från polyteism till monoteism.
Ja, precis. Ja, det är det ju. Ja, just det.
Och det måste ju också spela in i det här.
Det
alltså kristendomen spelar, har ju ändå en betoning.
Ja, kristendomen är jättebetydelsefull. Och då ska man ju komma ihåg då att de här fornnordiska berättelserna utspelar sig ju långt efter Kristi födelse. Det är ju flera hundra år, men det är ju inte något landet, den värld de befinner sig. De här figurerna är ju inte kristna.
Nej.
Nej.
Alltså, är den ens krist? Hur kristen är den när Hamlet studerar i Tyskland och sen återvänder hem till Danmark? Är det så att han studerar i ett kristet land eller ett protokristet land och sen åker hem till sitt hedendomsland?
Nej, liksom? Nej, men alltså problemet där är ju också att det finns olika tidslager. Vi behöver kanske komma in på det där med Hamlets ursprung.
Jo,
men det är intressant. Vi behöver
visst komma in, för det är ju superintressant, okay. Hamlets ursprung.
Ja, ja. För att jag menar, Hamlet som person, så som han framställs hos Saxo Grammaticus,
Hos Shakespeare då?
Nej, utan jag menar den ursprungliga historien.
Ja, men kan du förklara varifrån den ursprungliga...
Den är ju väldigt komplicerad. Så. men den enligt den ursprungliga berättelsen om Hamlet så existerar ju Hamlet, fast det antagligen är det bara sagor då. Men enligt den nordiska historieskrivningen så skulle ju Hamlet antagligen existera på 600-talet efter Kristus. Va?
Uh-huh.
Men när Shakespeare då tar sig an den här berättelsen så har han ju förlagt hela historien till sin samtid.
Och då, han skriver bara om gamla berättelser.
Ja, det är ju liksom... Jag menar, det fanns ju ingen som upphovsrätt vid den här tiden. Utan det är ju liksom egentligen all litteratur före 1800-talet är ju egentligen att man liksom... Det finns en uppsättning berättelser helt enkelt och den kan man förfoga helt fritt över. Mm. Så att... Shakespeare hittar ju inte på så mycket själv, utan det är ju förefintliga berättelser som han använder som underlag.
Man kan göra som en modern DJ och bara remixa olika saker.
Ja, precis. Exakt. Det är ju någon form av postmodern sampling, kanske. Som det handlar om.
Förlåt, nu fick jag dig att tappa. Ja. Men vi var inne på skillnaden.
Ja, men det var det med kristendomen. Ja, precis. Ja. Och det är ju liksom poängen, en poäng med min bok är ju att spåra då det här motståndet mot klaner tillbaks i kristendomen. Och det är därför som jag är så fixerad vid det här med de här till exempel leviratäktenskapen och sororatäktenskapen. Därför att det i... den katolska kyrkan så fanns det från så tidigt som 300-talet så fanns det ett motstånd mot den här typen av äktenskap och egentligen ett motstånd mot därmed också ett motstånd mot klanerna. Mm. Så det var inte bara sororat- och leviratäktenskap utan det var också kusinäktenskap överhuvudtaget.
Men vad kom först? Motstånd mot klanerna eller motståndet mot sedvänjan?
Ja, bra fråga. Alltså egentligen handlade det ju inte om... Ja, man kan väl säga sedvänjan då. För grejen var ju att man ville komma åt arven. Och därför så såg man det som viktigt att slå sönder klanerna. Så att inte arven kunde... Jag menar, det är ju lättare att komma över ett arv i en kärnfamilj. Och i synnerhet då om man liksom... Och också poängterar principer så som att det är lättare... för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i himlen. Man har lättare att komma till paradiset om man är givmild och skänker sin förmögenhet till kyrkan. Så det finns ju lite olika aspekter.
Och det fick man inte göra i ett klansamhälle. Klansamhället äger man ju inte egna grejer.
Det är ju liksom konstruerat också på ett sånt sätt att behålla arvet i släkten. Så att motståndet mot klaner finns i den kristna kulturen då redan från 1300-talet och det liksom inskärps i olika kyrkomöten sådär om att den här typen av äktenskap ska förbjudas. Och sen så tar jag upp då hur långt senare i den kristna utvecklingen där under senmedeltiden på 1000-talet och 1100-talet där de här förändringarna som sker eller vad ska jag säga utvecklandet som sker av den romerska rätten och i synnerhet hur man skapar den kanoniska rätten där på 1100-talet.
Mm, för juridiskt system är också en stor skillnad mellan de här två sätten att organisera samhället på.
Precis, och det är ju på initiativ av påven då Gregorius den sjunde som utgår ifrån den här romerska rätten som i sin tur då hade ska säga, sammanfattats på initiativ av Justinianus, den östromerska kejsaren på 500-talet. Sen så tappade man, så gick den förlorad, hans rättslära, eller i den skriften den var formulerad. Och sen hittade man den då på 1000-talet i ett kloster i Italien. Och då var det en munk då, när det gäller den kanoniska rätten, Gratianus, som tog på sig uppgiften att systematisera den kanoniska rätten, det vill säga den kyrkliga rätten, med utgångspunkt i Justinianus och i kyrkofäderna och i Bibeln. Och det här var ju liksom, gjordes inom ramen för den skolastiska filosofin, så tanken var ju där att man skulle liksom helt enkelt leta reda på motsägelser och logiska inkonsekvenser och sådär.
Disharmonier.
Disharmonier, ja, precis. Och sen så, och försöka förklara att det här inte är, är egentligen några motsättningar, utan om man ser det utifrån det här perspektivet så, så kan man tänka sig, ja, så det skulle vara liksom logiskt, ett logiskt sammanhängande system. Och det här blev väldigt populärt då på 1100-talet, så det lockade till sig unga män från hela Europa egentligen, som kom då till Bologna för att hjälpa till med det här arbetet och sen också för att studera den kanoniska rätten. Och sen återvände de då till sina hemländer med den här kunskapen. Och den blev ju sen då betydelsefull när man skulle formulera det lagsystem som skulle vara gällande i nationalstaterna, helt enkelt.
Det var alltså den kanoniska rätten som drev Hamlet till vansinne.
Ja, det kanske man kan säga.
Nej, men det här hade ju att göra med att kyrkan ville erbjuda ett konkurrerande rättssystem jämfört med klanerna, helt enkelt.
Precis, ja, exakt. Och sen, det hade väl, det var lite olika faktorer som spelade in, tror jag, där också. Och jag är inte någon liksom medeltidshistoriker heller, så jag kan ha fel i vissa slutsatser som jag drar. Men jag försöker inte dra så kategoriska slutsatser ur det där.
Men det händer ju nog väldigt intressant. De utvecklar ju ett rättssystem som ska vara lika för alla. Exakt. Oavsett plan, oavsett samhällsställning.
Ja.
Det är ju, vad ska man säga, egalitärt arbete, minst sagt.
Det är ett egalitärt arbete, och det är också så att Gratianus där i sitt utvecklande den kanoniska rätten, han utgår också ifrån individen. Han sätter liksom individen i fokus från början. Och det är väl, tror jag, väldigt viktigt för hur det här kommer att utvecklas, så att det sen kommer att bli användbart också.
Ja, det är ju ett sätt att få slut på vendettor. Om du bär personligt ansvar så kan man inte döda din brorsa bara för att du har gjort någonting.
Nej, precis. Så det är ju väldigt betydelsefullt att det här liksom rättssystemet finns att falla tillbaks på när nationalstaterna grundas. Och där är ju alltså rättsskipningen i den bemärkelsen också där, som du säger, likhet inför lagen, en idé också om, alltså rule of law på engelska, jag vet inte, rättsstaten, jag vet inte om det är riktigt den korrekta översättningen på svenska, men själva idén om att ingen står över lagen, utan lagen gäller lika för alla.
Mm. Det finns också ett annat begrepp som kommer från den engelska världen. Och det är ju frihet.
Ja, just det.
Och då menar de frihet från...
Ja, det är ju, ja, men i relation till klanen så är det naturligtvis frihet från det här kollektivistiska förtrycket.
Ja. Och då finns det någon magisk gräns där, antar jag, där staten blir så förtryckande att den inte längre står för att garantera dina friheter.
Naturligtvis, precis. Jo, utifrån ett...
Libertarians perspektiv.
Precis.
Men för jag har, sen så, nu går vi ut på mark som jag inte har beträtt. Det vill säga, böcker jag faktiskt inte läst som du har använt som underlag för dina kapitel. Jag måste säga att det var en väldigt rolig bok jämfört med dina tidigare böcker som man blev lite deppig av. Så här har alla de här katastroferna hänt för länge sedan.
Ja, så är det ju definitivt.
För att man ska...
den är ju skriven i en positiv anda. Och där tänker jag också att det finns ett syfte i den bemärkelsen att jag vill korrigera den nuvarande dominerande historiebeskrivningen också. Just det här med att...
Som att du inte har tillräckligt många belackare som kallar dig stockkonservativ. Va?
Nej, precis. Nej, men just det här att västvärldens historia, att det inte är en historia av förtryck. För det har ju blivit väldigt mycket fokus på just det under de senaste decennierna. Inte minst i akademiska sammanhang.
Ja.
Och jag vill ju då ge en motstridig beskrivning av det historiska förloppet. Och poängtera just det, alltså det unika med västerlandets historia, att det är det motsatta, det är successiva befrielsen från förtryck.
Jag säger inte emot dig annat än möjligtvis som slutsatsen att du kommer ut som en big state republican efter den här boken.
Okay.
Men sen så går du vidare nämligen till Walter Scott som har skrivit en bok som heter Waverly, som jag inte har läst.
Nej, den kan jag rekommendera.
Den verkar väldigt rolig. Handlar om skotska klaner, om jag förstått saken rätt.
Precis, och Walter Scott är ju känd som den första författaren av historiska romaner. Och det är ju liksom, hans berömmelse vilar ju i mångt och mycket på det. Och han fick ju många efterföljare också. Det blev ju liksom en stor succé, det här med att skriva romaner om historiska händelser. Och i det här fallet så går han ju inte så jättelångt bakåt i tiden som han gör i till exempel Ivanhoe, utan Waverley utspelar sig i mitten av 1700-talet och i det slutgiltiga kriget mellan den brittiska armén och de skotska klanerna. Och de skotska klanerna företer ju också den här, någonting som är typiskt för klaner som vi inte har kommit in på, som vi inte har pratat om här, och det är ju den här alltså det som gör klansystemet så effektivt är ju den här förmågan att man kan skala upp klanerna liksom till väldigt stora enheter, och sen så kan man skala ner dem till extremt små enheter också, till den en familjen, släkten. Och vad som sker i Skottland är ju att de högländska klanerna då förenar sig mot den brittiska armén, men de förlorar ju till slut då.
Och huvudpersonen tycker att det är romantiskt.
Precis, det, liksom, det bygger ju på det att den här Waverley kommer dit och blir väldigt attraherad av de här miljöerna som man hamnar slutligen i högländerna då.
Han tycker att det är lite vildare och mer autentiskt.
Och man förstår ju också att författaren också har starka känslor för den här världen.
Mm.
Men samtidigt så kommer han ju till insikt på slutet om att det här engelska sättet att organisera samhället, det är ju inte så jättespännande och romantiskt, men det är ju ändå i slutändan betydligt bättre än hur man organiserar samhället inom ram för klanerna. Och det har ju att göra med att han också hamnar i såna här situationer som har att göra med, återigen, med giftermål och sådär, att han blir erbjuden dottern till en klanledare då, och den här dottern är ju uppenbarligen inte intresserad av att gifta sig med honom. Och så säger han där, men jag som prinsess skulle inte kunna tänka mig att gifta mig med en kvinna utan henne, att hon vill gifta sig med mig. Och den här, hennes far och klanledare säger då att jag kan ju inte förstå hur Waverley resonerar. Så på olika sätt så...
Det är giftermål han slipper om han lever i det engelska sättet att organisera samhället på. Han slipper blodshämnd.
Ja, precis.
Också en stor grej.
Ja, och precis. Det har vi inte heller pratat om. Det är ju signifikativt för klansamhället just det där. Och det, jag menar, vi pratade om den Aeschylus och Orestien. Och det är ju den här blodshämnden helt enkelt. Att, som har att göra med den kompensatoriska rättsskipningen också ytterst sett, där att man betalar mansbot helt enkelt, för om en person dödas i den andra klanen, så den klanen där mördaren finns straffar inte mördaren, utan man betalar mansbot. Men blir konflikterna för stora så leder det ju till blodshämnd och vendettor.
Ja, och i Orestien, vad handlar den om?
Ja, det handlar ju om egentligen det att det är ju kung Agamemnon som kommer hem från det trojanska kriget, och då visade det sig att hans fru Klytaimnestra har inlett en relation med Agamemnons kusin Aegisthus, så att när Agamemnon kommer hem så mördar de honom helt enkelt. Och sen så kommer det att bli upp till Agamemnons och Demestras son Orestes hämnas på det här mordet. Men saken är också den att det här är liksom konsekvensen också. Det här mordet på Agamemnon är också konsekvensen av generationer av blodshämnder. Det finns liksom en släktförbannelse egentligen.
De
kan inte sluta döda varandra. De hamnar hela tiden i sådana där situationer som när Agamemnons och Aegisthus, de är kusiner som sagt var, så deras fäder, när de befann sig i konflikt med varandra, det slutade ju med att den ena brodern lurade den andra då genom att bjuda honom på en försoningsmåltid som visade sig bestå av då den andra broderns söner.
Gott och nyttigt.
Ja, precis. Men då slutar i alla fall det hela med Athena i den här trilogins sista del inrättar en domstol som ska just, som är någon sorts egentligen prototyp till en modern domstol, där man utifrån objektiva principer ska fatta beslutet om hur man ska hantera Orestes och hur man ska bedöma det, att han har dödat sin mor och sin moderns älskare. Och då kommer man ju fram till att, eller så frikänns han ju då. Och det här är ju prototypen på en, som sagt var, en modern domstol egentligen.
Han frikänns, men han får leva med skulden för alltid.
Ja, det får han ju förvisso. Och det är intressant också att de här tidiga eposen, Iliaden och Odysseen. Odysseen slutar ju på ett väldigt likartat sätt där. Där är det ju då, har ju frun då betett sig bättre. För hon har ju avvisat de här friarna. Men konflikten är ju där ändå. Det är den här maken som har varit borta i, i Odysseus faller i 20 år till och med. Han kommer hem och hon är ju då, hans fru Penelope är ju uppvaktad av en massa friare. Och sen lurar hon ju de där friarna då genom att säga att när hon är klar med sin väv så ska hon bestämma sig vem hon ska gifta sig med. Och sen river hon ju upp den här väven under natten. De är inte så så himla smarta de här friarna uppenbarligen. Och då i alla fall, ja men då så kommer Odysseus hem och så dödar han alla friarna. Men där träder ju också Athena fram i slutet på det här eposet och också propagerar för att nu måste det vara en slut på detta. Det här kan liksom inte fortsätta.
För i de här dramerna så tar författaren tydligt ställning för staten framför
Och det familjen. Har ju att göra med att det har skapats ett folkstyre helt enkelt i Grekland vid den här tiden när de här dramerna skrivs. Odysseen är ju inte något drama, det är ju ett epos. Men man kan ju, jag skulle tro att man på goda grunder kan argumentera för att just Athenas uppträdande i slutet är ett sentida tillägg.
Okej.
Okay. Kanske då från den här tiden helt enkelt.
Och Dante Alighieri kommer ju också fram till samma sak i Divina Komedien.
Att det måste vara slut på hämnandet. Ja. Ja just det. Ja,
alltså han ställer sig på statens sida.
Han ställer sig på statens sida och är ju... Där har det ju liksom pågått då under rätt lång tid olika försök att stävja de här klanerna. Och i Dantes fall så han lyckas ju inte. Han blir ju landsförvisad. Han blir ju lurad att åka till påven och så... tar hans motståndare som också är klanledare och någon sorts mafioso. Corso Donati, Il Barone heter han. Eller kallades han. Il Barone kallades han. Han tar ju makten då när Dante har blivit kallad till påven.
Och Dante skriver sin bok delvis som en hämndskrift.
Ja, det är en hämndskrift, helt klart. Skriven i landsflykt.
Ja, och han placerar även Romeo och Julias förfäder i en av helvetets cirklar.
Precis, exakt. Så att det är ju första uppträdandet av Romeo och de släkterna, Romeo och Julias släkter, deras första uppträdande i litteraturen är ju hos just Dante. Så det är ju rätt intressant att
Shakespeare har fått namnen därifrån.
Ja, eller fått den här historien helt enkelt därifrån. Och i bägge fallen så handlar det om just det här problemen med relationen mellan klaner och individer.
Ja, i Romeo och Julias fall blir det väldigt tydligt eftersom de vill gifta sig med varandra trots att deras familjer hatar varandra.
Ja, precis. Och där finns ju också den här motsättningen mellan alltså manliga karaktärer också, den här Tybalt och Romeo är ju på samma sätt som Fortinbras och Hamlet, varandras motsatser. Den ena är helt uppfylld av det här liksom klanmentaliteten, medan den andra är, kan man känna igen sig som nutida individ.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, Ja, den har ju blivit rätt populär också.
De är det får man ju lov att säga. Den har ju.
Och sen så avhandlar du Henry James, The American och The Reverberator.
Just det.
Som båda handlar om kulturlösa amerikaner. Ja. Och deras möte med europeisk överklass.
Ja.
Och då i bara liksom förbifarten så nämner du, tror jag, ett citat från The Reverberator som är att en del av den här kulturkrocken beror på det latinska idealet.
Ja, just det.
Ja, men det tyckte jag ändå var lite träffande, därför att om du tittar på den latinska communityn i USA som har emigrerat dit under de senaste 50 åren, så de är ju, det är ju, de röstar ju ofta republikanskt på grund av familjevärderingar.
Ja.
Mm. Familjen är väldigt viktig.
Ja.
Så vad handlar de här två böckerna om?
Men, ja, de handlar ju om, ja, men det är precis det du säger, det här att mötet mellan en individualistisk och helt kulturlös amerikan, eller ja, det är ju amerikan kan vi säga då.
Ja.
Och å andra sidan då, som av olika anledningar får kontakt med familjer som då är organiserade i enlighet med klanens logik så att säga. Och de här familjerna är ju då legitimister. Och jag förstår att Henry James kan upplevde väl en jag menar, han var en amerikansk,
var en legitimist
han var en amerikansk författare som flyttade till Europa. Bodde tidvis i både Italien och Frankrike och sen i London. Och i Italien så blev han väl fascinerad just av den här typen av miljöer som ju är så totalt kontrasterar totalt mot den amerikanska mentaliteten. Och legitimister var ju helt enkelt sådana som motsatte sig den franska revolutionens idéer och såg också den borbonska ätten som de rättmätiga härskarna över Frankrike. Och inom ramen för legitimismen så arbetade man ju länge, eller så hade man liksom helt enkelt så här tronpretendenter som var antingen i rakt nedstigande led släkt med bourbonerna, och sen när inte gick att hitta det så hittar man sådana som kom från den orleanska familjen. Och det finns säkert legitimister än idag som har en tronpretendent som bor någonstans i Spanien kanske.
Och som väntar på att ta över Frankrikes tron.
Ja,
så fort precis. Macron misslyckas med, vad är det, femte republiken?
Ja, är det det? Ja, kanske.
Jag vet inte. De har så många republiker.
Ja, det är svårt att hålla reda på alla de där.
Ja, men och han, den här amerikanen, han vill gifta sig med en rik arvtagerska.
Just det.
Fast hon är inte rik. Hon har inga...
Nej, men det, där, men det är typiskt för Henry James. Också det där utbytena som sker mellan Europa och USA.
Mm.
Där det handlar om adelsfamiljer som har kommit på obestånd och som då gifter bort sina barn med amerikaner som är ute efter fina titlar som de saknar, men de har pengar. Så det är pengar mot titlar helt enkelt. Som...
Ju...
Men i det här fallet är det ju också...
Det här är rätt sent i historien.
Ja, det här... Churchills föräldrar. I fråga om dem handlar det ju om just detta, till exempel.
Om att...
Det här utbytet med titlar och pengar. Så vad var vi... Men ändå så handlar det ju om i den här romanen... Det är ändå känslor som finns mellan de här personerna. De är ju kära i varandra och vill ha varandra. Men av någon anledning, eller en eller annan anledning, så sätter familjen stopp för det här giftermålet då. Och det är de här två romanerna som bägge utspelar sig i de här legitimistiska miljöerna. De har lite olika utgång och skildrar de här problemen utifrån lite olika perspektiv, men vad det handlar om där, min poäng är ju också att det visar på ändå inom vissa samhällsskikt så finns det liksom ett motstånd mot den här individualismen och att det lever kvar, och jag menar det är väl utifrån dagens perspektiv också, just det här med att alltså segheten i de här klanerna. Det visar sig väl till exempel i Italien med maffian, att den har levt kvar trots att det var i Italien som man kan säga med den katolska kyrkan och så vidare som kampen mot klaner inleddes redan under medeltiden och den fortgår hos Dante. Mm. Likförbaskat idag så finns det liksom delar av det italienska samhället som är organiserat på basis av klaner.
Ja, hela södra.
Ja, precis. Ja. Exakt.
Så jag vet inte om det säger någonting om italienare kanske.
Ja, men det säger någonting också om, jag menar, om man överför problematiken till dagens Sverige och sådär. Nu är det mycket invandring från samhällen som är uppbyggda kring klaner och det finns ju en naivitet i hur man har från makthavarnas sida, hur man har tänkt hantera det.
Ja. Så hur föreslår du då med din expertis efter att ha sammanställt
den här boken? För det första är det ju liksom, det är väl dumt från första början att ta så lättvindigt på det här problemet. Och sen har man haft hjälp från folk på universitet och sådär som har försökt nedtona problemen som uppstår med klaner i ett samhälle.
Ja, du har ju skrivit en bok om dem, två faktiskt.
Ja, jag kom ut med Brinkemo där med antologin Klanen.
Ja, precis. Men då handlade det om klaner. Nu tänkte jag mer på dem som försöker nedtona
betydelsen
av klaner.
Ja,
det har du ju också skrivit böcker om.
De har ju skrivit böcker om både Ljusets fiender och den här postmodernismboken handlar ju om det.
Ja.
Och jag menar, Bo Rothstein och Peter Esaiasson har ju skrivit flera debattartiklar på just det där temat med den här forskningen som kretsar kring migration. Det är ju en forskning som omfattar hundratals personer.
Mm.
Och i den forskningen har man inte lyckats skriva någonting om klaner och problem med klaner. Det har varit uppenbarligen ett tabu då.
Ja, de har många sådana inom vänstersekten, det vet du ju.
Jo.
Så är det bara.
Ja.
Och de sitter kvar. Det har inte hänt någonting sedan du skrev Ljusets fiender, som är en jättebra bok.
Ja, tack så mycket. Nej, men det börjar ju där med att man överhuvudtaget har utifrån akademiskt håll till exempel då negligerat de här problemen överhuvudtaget.
Ja, och i vissa fall arbetat aktivt för att förvärra dem.
Ja, till och med det.
Ja,
precis.
Och samarbetat med
Turkiet
har man gjort.
Och det är ju också där att det bemötandet som Per Brinkemo fick när han skrev sin bok om stat och klan angående då, som handlade om somaliska klaner, och det bemötande som jag och han fick när vi gav ut antologin Klanen, det säger också en hel del om hur det ser ut i den, vad ska jag säga, kulturvärlden.
Men vad menar du? Jag trodde du var bränd redan efter Ljusets fiender. Blev det värre efter?
Det blev nästan värre. Där. Vad var det? Rubriken var där i Aftonbladet. Mumma för högerextremister. Det var rubriken på recensionen av antologin Klanen.
Och vad tror du kommer säga nu?
Men sen
då?
Ryckte ju för all del. Åsa Lindeborg ryckte ut och försvarade och så skrev en ytterligare recension av boken i fråga. Så att...
Som var lite mer...
Ja, men den var ju positiv. Okay. Det var den. Den gick ju emot den första recensionen.
Ja, och nu är du polare med Mattias Gardellen. Brukar ni träffas regelbundet och spela tennis?
Ja, precis. Nej, inte direkt.
Inte? Nej, okej. Okay. Vad märkligt. Ja. Men får du inte känslan? För du vet så här, jag gjorde Kön. 2013 började jag jobba med min ståuppföreställning Kön.
Ja.
Och då ska du veta att när jag började med stand-up, alltså så när jag började faktiskt uppträda och sådär, då hade jag liksom... som en pretentiös princip för mig själv, att jag tänker inte skämta om skillnaden mellan manligt och kvinnligt, för det är så himla uttjatat,
tänkte jag.
Och nu har vi kommit längre, tänkte jag, idiot som jag var. Men sen så märkte jag så här efterhand att, oj då, nu är det bara kvinnliga komiker som skämtar om hur dåliga män är, och män får inte skämta alls om hur dåliga kvinnor är.
Mm.
Och det stör ju min OCD lite. Att jag tycker antingen så får ingen skämta om något, eller så får alla skämta om allt.
Ja.
På eller av liksom. Så då gjorde jag ju Kön. Mm. Så där jag tvingades gå ut och publikt säga att pojkar har snopp och flickor har snippa.
Mm.
Det vill säga... öppnade dörr går inte att sparka in. Nej, alltså jag skämdes i princip. Jag stod där. Jag har sett om den i efterhand med varierande grader av skam, och nu är jag så gammal så nu tycker jag till och med om den.
Ja.
Men det kändes konstigt. Och sen nu bara 10 år senare så är det liksom, så måste man, för nu är ju transfrågan plötsligt.
Precis.
Förstår vad jag menar? Mm, så det här, det är inte som att saker har blivit bättre. Nej. Hur känner du som har liksom skrivit Ljusets fiender, som är en enormt både välskriven och genomarbetad bok. Hur känner du liksom? Därför att Vad är konsekvenserna? Det är att du inte spelar tennis med Mattias Gardell varje tisdag.
Nej, det har ju inte lett till någonting som har underlättat, om man ser till min karriär som akademiker. Så...
Men du kan ju också se liksom, vad har hänt, för du har släppt men den här boken, du skriver det du skriver i den, vilket är i princip så här, men de här människorna samarbetar med islamister.
Ja.
För det gör de ju.
Ja.
Och har gjort det i alla fall. Ja. Och det är inte bra.
Nej.
Och det borde ju vem som helst med en halv hjärna kunna förstå att det inte är bra.
Mm.
Och de sitter kvar.
De sitter kvar, ja precis. Och det är väldigt problematiskt det där. Jag menar, tar man till exempel hedersfrågan, hedersvåld, hedersproblematik och sådär. Så är det ju, jag menar, det är ju ingen idag ändå som längre kan säga det som sades då för, vad ska jag säga, i början av 2000-talet. Det vill säga hålla på att raljera om att det finns inga hederskulturer.
Mm. Det är ju gaslighting bara.
Ja. Men däremot så de här personerna som hävdade det på den tiden, de har ju, åtnjuter ju fortfarande en hög status i den akademiska världen eller i kulturvärlden. Ja. Så det har ju liksom inte påverkat dem, deras status för fem öre, att de hade ju inte bara fundamentalt fel. De liksom agerade ju på ett sånt sätt också som gick ut över massa människor som råkade ut för hedersvåld och hedersförtryck.
Ja, och sen sköt de alla budbärare de kunde komma åt.
Ja, de sköt budbärarna. Det är ingen som liksom har gett de som protesterade på den tiden rätt heller egentligen. Men däremot så har det förändrats i så mått att man kan inte säga det som de här personerna sa på den tiden.
Nej, man har bara...
Man har
skuffat det under mattan och så går vi vidare som att inget har hänt. Ungefär som med maoisterna där 68.
Ja, ja.
Som sen blev VD för stora börsbolag. Men vad säger det egentligen, Johan, om graden av kollektivism och klantänkande i Sverige?
Ja, det är en bra fråga. men det beror på vad du menar. Alltså,
du har ju kartlagt vissa, om vi tar ljusets fiender som exempel, så har du kartlagt vissa individer och deras agerande under en period, och det var när du skrev den fortfarande tabu att skriva det du skrev. Nu kan man säga det, antar jag. Men du målade ut vissa personer. Du gav dig ju inte på en hel rörelse, som till exempel jag har tyckt t-shirtar där det står krossa socialismen. Det är ju en hel idé. Förstår du vad jag menar? It's a blanket statement. Det är ett absurt uttalande. Men du har ju ändå pekat ut några individer som är ansvariga för en viss typ av politik som har förts.
Ja.
Ja. Men reaktionen från den rörelsen har ju inte varit att straffa de här individerna. Att straffa
så
dig.
Mig. Så har det varit. Precis.
Ja. Och det har ju att göra med att om du sänker de här individernas anseende, då förlorar ju hela deras klan i anseende.
Ja, du menar, om man ser dem som en klan,
tycker att det är för relativistiskt, go ahead. Men jag anser att socialism är ju en kollektivistisk ideologi. Då är det inte så konstigt om du förstärker de tendenserna i människan. Även om det inte är baserat på släktband i det här fallet.
Och rent idéhistoriskt så är det ju så också att, jag hänvisar ju flera gånger till Engels till exempel.
Ja,
och det är ju liksom i, vad ska jag säga, kommunismen likväl som i en del höger ideologi, så finns det ju så täta band mellan just de som har försvarat, i någon bemärkelse ser man det här liksom klansamhället som ett idealsamhälle, fast man gör det från lite olika perspektiv då. Men det finns ju absolut inom vänstern en sån romantisering, och den kommer ju fram hos Engels väldigt tydligt. Romantiseringen av klansamhällen.
Ja,
alltså, det råder ingen kapitalism här till exempel. Det är den här kollektivismen som man också...
Man delar på allt, gemensamt ägande.
Ja.
Därför att det är roligt, för du tar upp Engels, jag har antecknat det här. Och sen så lovar du att du ska återkomma till honom i sista kapitlet. Men jag tyckte det kändes otillräckligt. Och du tar upp Friedrich Engels, familjens, privategendomens och statens ursprung från 1884.
Ja.
Och vad skriver han i den?
Ja, men det är ju just... Ja, men man kan säga så här att grundidén där är ju helt enkelt att det finns någon sorts urkommunism. Hur såg den ut? Idén är väl egentligen att legitimera det kommunistiska idealet är i grunden, i någon bemärkelse, det naturliga sättet för människan att agera. Och sen har vi av olika anledningar fjärmat oss från det där. Men i det kommunistiska idealsamhället, när det slutligen uppstår, så är det ändå som att man går tillbaks till någon sorts guldålder i människans utveckling. Ja. Så tolkar jag det som. Och det går ju tillbaks till någon sorts romantisk föreställning som ju är central inom kommunismen egentligen också. Idé om en guldålder som människan har fjärmat sig från successivt. Och jag menar, Karl Marx pratade om den alienerade människan. Det är ju liksom människan som har förlorat kontakten med sitt värv egentligen.
Mm. De vill ju...
Man har blivit liksom en kugge i ett mycket större maskineri som man inte har någon kontroll över. Och vare sig som man, man känner sig alienerad helt enkelt.
Ja, de är egalitära kollektivister.
Egalitära kollektivister, ja.
Och de känner sig alienerade därför att de måste ju ta individuellt ansvar i den moderna tiden.
Ja.
Ja. Och de klarar inte av det. De gillar, eller så är de för lata för att göra det.
Ja, ja.
Ja. De bara gillar det inte helt enkelt. Ja. Nej. De vill bli tillsagda vad de ska göra och inte behöva tänka för mycket.
Nej, visst.
Men ja, förlåt. Jag, du vet att jag har en tendens att bli förbannad på den typen av ideologier. Men vidare. Alltså det roliga med Friedrich Engels är att han skulle ju, om han hade levt idag, han hade ju definitivt försvarat de kvarlevande liksom vita arbetarklassklanerna i Appalacherna i USA.
Ja, ja, ja.
Men han hade ju aldrig försvarat de här överklassklanerna i The American och The Reverberator.
Nej, precis.
Så det beror lite på för Engels, eller hur?
Jo, men det är också det intressanta där är ju där, alltså just hur de extrema ideologierna sammanfaller i någon bemärkelse. När de dras till sin spets.
Ja. Det är bara det att en av dem är mer hierarkisk och den andra egalitär. Fast egalitär är ett snällt ord. För det är grejen med kommunismen, det är ju att de vill ju ta bort individen. Vi är ju bara utbytbara kuggar av materia som kan ersättas när som helst. Du kan byta vem som helst mot vad som helst i den här stora umman. Anyway, Age of Innocence har jag inte heller läst. De sista grejerna har jag inte läst. Det vill säga Edith Wharton och Karin Blixen.
Nej. Men Karin Blixen låter sig ju läsas rätt lätt, för de är rätt korta de där berättelserna som jag tar upp. Men där handlar det ju om, det är ju klanen som fantomsmärta. Tanken där är ju helt enkelt att ställa sig frågan vad som behövs för att klara, och det är vi tillbaka egentligen på den nutida situationen på sitt sätt där. Alltså, vad är det som behövs för att klaner inte ska växa sig starka? Och det paradoxala med Sverige är ju att här gjorde vi oss av med klanerna på kanske 1300-talet eller 1200-1300-talet.
Ja. Gjorde vi det?
Ja.
Små brukssamhällen.
I och för sig, man skulle kunna tänka sig ungefär på det sättet som det beskrivs hos Edith Wharton där, att inom ramen för överklassen så kan det finnas fickor av klantänkande. Så kan det ju förvisso
vara. Har du läst populärmusik från Vittula? Heter det så?
Ja, finns det klaner där?
Ja, det är ju släktfejder. Hans pappa tar in honom när han blir könsmogen. Ja. Jag tror det är 16 års ålder eller någonting. Tar han in honom och sen sätter de sig ner. Och sen så går han igenom liksom hela släktens historia. Och varenda fejd de har med varenda annan släkt. Ja. Och vem som det är fel på och vad. Ja, okay. Och hur och när och ja. Alla oförrätter som han måste föra vidare då till sina barn.
Ja, okej.
Okay. Ja,
mina släktingar kom ju på min mammas sida från Tornedalen. Jag har aldrig stött på något sånt där.
Du bär inte själv på ett ansvar att hämnas någon
forntida
oförrätt.
Nej. Det har aldrig varit uppe till diskussion. Så det är kanske en lite vinklad beskrivning det där som han ger.
Ja, det är en underhållande bok.
Den är ju rolig. Jag har bara sett film.
Men varför tror du de försvann i Sverige då? Alltså för om det är 1200-1300-tal, då är det ju före Gustav Vasa i princip ena riket.
Ja, nej, det där vågar jag inte tycker det är svårt att yttra sig om det där, men det kan hända att det inte fanns en tillräckligt stark, alltså feodalismen såg ju annorlunda ut på i Sverige, ja, än i Frankrike till exempel, och ja, det såg ju olika ut i alla länder, så att,
jo, men vi hade kanske svag adel, stark kung, starka, ja, storbönder.
Precis, och det är ju egentligen den där, vi var väl del kanske i den där processen som jag beskriver där när det gäller den isländska sagan där och Egils saga. Där handlar det ju om just, och det är ju själva upprinnelsen till den isländska sagan, är ju det att Harald Hårfager då bestämmer sig för att ena Norge. Och det sker ju då på 800-talet är väl. Sen är ju, det är oklart liksom vilken mån det finns en sanningshalt i de där berättelserna. Men någon gång skedde det i alla fall. Det kanske inte fanns ens en kung som hette Harald Hårfager. Det är väl vissa som tvivlar på det. Men själva processen ändå lär ju vara rimligt. Eller,
vad är det Hollywood brukar säga? Based on true events? Ja. Eller ja, based on a real story?
Ja.
Ja, en verklig historia.
Men då är ju grejen är ju det att de isländska adelsfamiljerna flyr då till Island helt enkelt. De norska adelsfamiljerna flyr till Island för att de inte vill delta i det här nationsbygget.
De vill fortsätta gifta sig med sina kusiner.
Ja, precis. De inser att de kommer att förlora en massa makt helt enkelt om de stannar kvar i Norge. Och det krävs ju av dem också att de ställer sina tjänster till kungens förfogande helt enkelt. Så det är ju grunden för den isländska civilisationen där. Att jag vet inte vad det är, om det var 36 familjer eller någonting sånt som flyttade till Island.
Mm.
Och höll på att bråka med varandra och sen efter 100 eller 200 år så hade de decimerats till 18 eller sånt.
Okej. Okay. Ja, och idag så måste de titta igenom en databas innan de ligger med någon så att det inte råkar vara, ja, en nära släkting.
Ja, precis, exakt. Och en app som kan.
Det sägs ju att askenasiska judar från Svarta havsområdet måste också gentestas om de träffar en annan askenasisk jud och vill ha barn. För annars kan de få någonting som heter Tay-Sachs-syndrom, eller deras, jaha, avkomma kan få det. Som är en hemsk form av muskelatrofi där barnet dör inom några år efter födelsen.
Mm-hmm.
Och det beror ju då på att man inte har haft så mycket exogama äktenskap helt enkelt.
Nej, nej, nej. Men ändå är det ju en framgångsrik släkt.
Ja, ja, men en statistiskt undantag på det sättet,
ja,
kanske.
Ja.
men så för att återgå till dagsläget då. Mm. Om vi ska tillämpa din sensmoral, vilket är då att staten ska motarbeta de klaner vi nu har importerat i Sverige.
Yeah.
Hur ska vi göra då?
Ja, men fundamentalt är väl helt enkelt att man har en rättsskipning som fungerar. Så det är väl, man kan ju börja där i alla fall. För det är ju liksom brister, fallerare när det gäller just sånt som, vad ska jag säga, att döma våldtäktsmän, att överhuvudtaget få tag på våldtäktsmän, att ägna sig åt ordna upp de där ärendena.
Så ett starkare rättssamhälle.
Gör man inte det så är det ju självklart att folk som lever inom ramen för det klansamhällen fortsätter att hellre låta klanen sköta mordutredningen eller uppklarandet av det här brottet än att låta polisen göra det. Man litar inte på polisen helt enkelt.
Nej, och de flesta i klanen är ju också utsatta av förtryck från klanen. Även om det skulle vara så att de ville bryta så är det ju inte så lätt. Men är det inte just i den processen?
Men sen är väl liksom, jag menar, det finns, utvecklingen går ju i den riktningen också, att det blir större motsättningar, ideologiska motsättningar också, mellan just, jag menar, det som jag citerar ju där i boken, David Goodhart, det här med anywheres och somewheres, att det är också en motsättning som tenderar att öka i hela västvärlden. Att man måste förstå att alla människor är inte intresserade av det här liksom globaliserade idealet där det är självförverkligandet som är det yttersta målet med tillvaron. Utan att många människor sätter värde på stabilitet och känna en förankring i den värld där man befinner sig.
Och där ens förfäder kommer ifrån.
Och där ens förfäder kommer ifrån. Och det här är ju väldigt nerspelat i den svenska utvecklingen under de senaste decennierna.
Jag är glad att du tog upp det i alla fall, därför att det föreslår ju att det skulle kunna gå att lösas på andra sätt, genom att till exempel skala ner staten.
Ja, ja. Jo, jag är inte för någon sån här liksom dogmatisk förespråkare för en jättestark stat. Men staten måste fungera på det område där staten har funktioner att fylla. Så kanske man skulle kunna
formulera. Så skulle man absolut kunna uttrycka det. Mm. Vänta om du såg Magdalena Andersson i, kanske var i våras. Och hon föreslog att vi skulle ha en extra skatt för försvaret.
Ja.
Alltså den mest grundläggande funktionen stat kan ha. Då undrar man ju så här, okej, men vad tar ni de andra plus 50% för?
Så är det väl att det på många av de områden där staten har en funktion att fylla så fallerar det. Det gäller ju inte minst.
Ja.
Polisväsende och rättsväsende.
Men du har ju någon gång i tiden läst min bok. Och jag antyder ju att jag tycker att svenskarna kanske har byggt en stat som är så stor så att den faktiskt skulle kunna betraktas, i alla fall någon gång innan 70-talet, som en klan.
Ja, ja.
Ja. Och sen så antar jag att borgerligheten och vänstern hatade varandra så mycket så de tog hit en massa sådana som mig av olika anledningar. Och nu är det heterogent här och måste lösas på andra sätt än med mer konformism.
Ja.
Vad tror du om det, Johan?
Ja, det. Nej, men det låter väl rimligt i och för sig. Med den analysen?
Jag vet inte. Jag tänkte mycket på individualism. Det var därför jag egentligen skulle börjat med frågan om hur du ser på individualism och kollektivism. Därför att jag tänker ibland att enda sättet för en riktig individ att framträda är om den befinner sig i väldigt sega strukturer, nästan omöjliga att ta sig ur. Det är bara då de allra, allra starkaste individerna klarar av att slita sig loss.
Ja, jag vet inte vad det... nej, men det låter ju också... Det låter ju rimligt. Och jag menar, idag kan man väl säga att i mångt och mycket, alltså den här liksom vurmen för självförverkligande och hur självförverkligar man sig, det kan ju också ta sig uttryck så att det utifrån en utomståendes perspektiv så tycks alla de här människorna vara exakt likadana. Och det gäller väl inte minst en del sådana här, skulle man väl kunna säga, vänsterprojekt hur man liksom vill avvika från normer och konventioner.
Ja.
Och att det är liksom hela utbildningssystemet i vissa avseenden kretsar ju väldigt mycket kring det här med att få unga människor att förstå att normer och konventioner är väldigt problematiska. Och det leder ju fram till människor som i förlängningen kanske uppfattas som väldigt homogena.
Extremt faktiskt.
Mm.
De har ju tydliga normer om vilken typ av normbrytande de får ägna sig åt.
Exakt, precis.
Det har ju demonstrerats flera gånger, tror jag. Tror Jens Ganman försökte sig på något liknande. Och sen den där journalisten, vad heter han? Lars, som ville göra ett normbrytande program på Public Service.
Ja, precis. Jag skulle vara med i det, precis. Men det blev ju...
Det blev inte av.
Det blev inte av.
Nej. Som så mycket annat. Men då tackar jag dig för att du återigen kom till dekonstruktiv kritik, Johan.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av den eminente Johan Lundberg. Har du inte läst hans böcker, gör dig själv en tjänst och gör det. Själv tänkte jag ta mig an några av de böcker han utgår ifrån i Individens födelse, de jag inte hade läst. Det som kom bort i samtalet var för övrigt det här. Något jag har tänkt på men som inte kom med för att jag tappade bort mig. I de politistiska religionerna trodde man ofta på ödet. Därmed hade individen egentligen inte någon fri vilja. Ditt öde är ju redan bestämt. Den fria viljan uppstår egentligen först med de monoteistiska religionerna, judendomen och kristendomen. Hur det är med islam vet jag inte riktigt, men de har begreppet kadar, vilket innebär att allt är bestämt av Guds vilja. Dina goda gärningar och dina synder är redan beordrade av Gud eftersom han är allsvetande och allsmäktig. Ödestro är inte förenligt med idén om individen som en autonom varelse. Istället är hon slav för sina omständigheter. Det var bara en tanke som kom för mig när jag läste Johan Lundbergs Individens födelse och som inte kom med i samtalet och som egentligen inte stod i boken heller. Men jag ville dela med mig av den till dig. Jag hoppas att det här samtalet gav dig intressanta tankar. Ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och, hoppas jag, en individ eller på väg att bli en. Tack för att du stöttar dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam. Patreon.com/aronflam. Där kan du gå in och så kan du prenumerera på mina avsnitt och betala en summa du själv anser lämplig per avsnitt. Jag rekommenderar en så hög summa som möjligt. Det går också bra att sponsra den här podden med PayPal, Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Jag har fått en del frågor om hur du köper biljetter till Work in Progress på Skala Teatern i oktober, och svaret på den frågan är alltså att det fortfarande är en Work in Progress. Det vill säga, jag har inte löst det där med hur vi ska sälja biljetter, men oroa dig inte, det kommer. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.